بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Vi fortsätter att tala om domedagen. Och idag ska vi tala om uppdelningen. Hur folk kommer att fördelas. Fariqun fil jannah och fariqun fil sa'ir. En grupp i paradiset och en annan i elden. Och sedan hur folket av elden går in i elden. Och folket av paradiset, hur de går in i paradiset. Vad gäller icke-muslimerna så har det nämnts att helvetets väktare, Zabaniya, kommer att samla ihop dem och kommer att föra dem som boskap till elden. Till det värsta tänkbara straffet. Ett straff som omfattar all form av lidande och all form av lycka försvinner. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat Az-Zumar: وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Och de som förnekade sanningen ska drivas mot helvetet skara efter skara. De som förnekade sanningen, al-kuffar, ska drivas mot helvetet grupp efter grupp. Och här säger ulema att så som de var grupperade i det här livet kommer de också att vara grupperade på domedagen. Kristna, buddhister, hinduer, ateister, de kommer vara grupperade baserat på vilka gärningar de gjorde och vad de trodde på. Så precis på samma sätt som de var grupperade i detta liv kommer de på domedagen att vara grupperade. Men det kommer inte vara någon kärlek mellan dem, utan det kommer vara hat. De kommer att förbanna varandra och ta avstånd från varandra. Allah säger också: وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَى. I surat al-Maryam 86. Vi kommer att låta al-mujrimun, syndarna, de kriminella, betyder ordagrant, alltså icke-muslimerna, vi kommer att driva ner dem i helvetet så som boskap drivs till sitt vattningsställe. Vi kommer att driva eller fösa dessa mujrimin till helvetet så som en man föser sina boskap till vattnet. De är otroligt törstiga på domedagen. Men det är inte vatten de ska fösas till, utan det är helvetet. Som boskap ska de dras dit förnedrade och kastas i helvetet. Må Allah skydda oss. Allah säger också: يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى النَّارِ جَهَنَّمَ دَعَ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. Den dag då de ska puttas eller släpas ner i helvetets elden med våld. Och en röst säger: det här är elden som ni brukade förneka. Varför puttas de ner i elden och släpas och dras i elden? För de vill ju inte gå in där. De vägrar att gå in där när de ser det straff. Så de kommer att slängas i elden med våld. En annan förnedrande sak är att de kommer att släpas på sina ansikten och kastas i elden. Allah säger i surat al-Furqan: الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمْ أُولَٰئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا. De som ska föras till helvetet på sina ansikten, vilket ont tillstånd, eller deras tillstånd är ondare, och de har förirrat sig längst från den raka vägen. Genom de har gått så långt bort man kan från den raka vägen. Så Allah säger i denna aya att al-kuffar ska släpas på sina ansikten och kastas i elden. Och att det inte finns någon som har gjort mer fel än dem, eller kommer lida mer än dem, och ingen som är mer vilse än dem. De kommer också att föras till elden tillsammans med sina avgudar. Allah säger: احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. För samman الظالمون, de som förtryckte sig själva med vad? med kyrk, att dyrka andra än Allah. Kufr, att förneka Allah med synder. För samman dessa zalimun och deras likar med dem som de tillbad istället för Allah och visa dem vägen till helvetet. Yani al-zalimun kommer att samlas med dem som var likadana som dem, som vi sa tidigare. Zumara, kristna med varandra, judar med varandra, buddhister, hinduer, ateister, grupperade med varandra. Tillsammans med det som de tillbad, yani deras statyer och avgudar, kommer vara bränsle till helvetet, som Allah säger i Koranen. Deras avgudar kommer att vara bränsle i helvetet och visa dem vägen till helvetet. Och vad händer när dessa onda människor närmar sig elden? Så kommer de att höra ett vidrigt ljud, ett skräck, injagande ljud. إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّذًا وَزَفِيرًا. Allah säger också i surat al-Furqan att när elden ser dem på avstånd, så låter den höra sitt ursinniga rytande mot dem och sina rosslande läten. Yani, när kuffar närmar sig elden och elden ser dem komma, så kommer elden att ge ifrån sig ett rytande ljud, alltså mot dem. Att det är er som jag är förberedd för. Och det här är Allahs vrede. Elden är arg, alltså Allah har gjort elden som är straff för kuffar. För Allah är så arg på domedagen som han aldrig kommer att vara. Så elden nästan äter upp sig själv och förstör sig själv av vrede. Och när kuffar då ser denna eld, så kommer de att nästan dö av skräck. Men de kan ju inte dö. Och när de närmar sig elden, så kommer de också ångra sig. Och det har de redan gjort på domedagen. Men den största ången kanske kommer när de får se elden. Och de kommer önska att de kunde återgå till den här världen för att gottgöra de fel de har gjort och bli troende. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Allah säger, om du bara kunde se när de hålls över elden, eller när de är i elden, och de säger, om vi ändå fick föras tillbaka, då skulle vi inte vägra tro på våran herres tecken, utan vi skulle höra till de troende. Yani, när de får se elden, då kommer de önska att de fick gå tillbaka och vara från de troende. Men Allah säger sen i versen efter: Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakathibun. Nej, allt som de förut brukade dölja har nu avslöjats för dem. Yani kuffar brukade dölja sanningen. De visste inom sig att islam är den sanna religionen. De vägrade leta efter sanningen, vägrade underkasta sig sanningen. På domedagen så kommer det att komma fram. Och hade de förts tillbaka, säger Allah, så skulle de helt visst ha återgått till vad de förbjöds. Ja, de är sannoliken lugnare. Till och med om de fick en till chans, de skulle inte acceptera islam. Om de fick en till chans i den här världen. A'udhu billah. Men det finns ingen mer chans, utan det är kört på den dagen. Vi ska nu nämna muslimerna, och vi kommer senare inshallah om några veckor förklara vad som händer i helvetet. Det här var inte en föreläsning om helvetet, utan hur folk går till helvetet. De har inte ens ramlat i helvetet. A'udhu billah. Och vad som väntar är ännu värre. Vi ska nu berätta om hur muslimerna förs till paradiset. Hur de går in i paradiset. Och sedan inshallah kommande veckor tala om paradiset. För att sedan avsluta med att tala om elden. Muslimerna, som vi nämnde förra veckan, kommer att samlas på en och samma plats. Tillsammans med hycklarna. Och alla kommer att följa det som de dyrkade i det här livet. Förutom muslimerna som står kvar. Och sedan så kommer muslimerna att få sitt ljus. De kommer att gå över bron As-Sirat till paradiset. Men hycklarna kommer att förlora sitt ljus på bron i mörkret och kommer ramla ner i helvetet. Yani, som de försökte lura alla i det här livet, kommer de att bli lurade på domedagen. Och de kommer att ramla i helvetet. Och de enda som tar sig över bron är muslimerna. al-mu'minun. Och vid, när man har tagit sig över bron, så kommer man då till dörren till paradiset. Allah ta'ala säger, vad gäller de troende, يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا. Den dag vi samlar de gudsfruktiga inför Ar-Rahman, den nådrike, i en ärofull församling. Yani, kuffar, vad händer med dem? Vi sa, de kommer fösas som boskap till elden. Allah säger, gällande de troende, att de kommer att samlas, eller muttaqin kommer att samlas som en ärofull delegation som ska gå inför någon yani, ärofull person. De kommer att vara ärade på domedagen hos Allah subhanahu wa ta'ala. Allah säger också i surat Zumar, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدُخُلُوهَا خَالِدِينَ. Och de som fruktade sin herre ska ledas mot paradiset. Skara, grupp efter grupp. Och när de har nått fram så står redan dess portar öppna. Och väktarna säger, سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, frid vare över er. Ni är goda människor. Stig in i paradiset. Här ska ni förbli för evigt. Så stor skillnad på muslimer och icke-muslimer. Och samma sak här. Grupper, grupperingar. Man kommer vara med dem man älskar i nästa liv. Som profeten sa, sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Personen kommer vara med den han älskar på domedagen. Så muslimerna är tillsammans, de fromma med varandra. Och de första som går in i paradiset är denna umma, detta samfund. De som trodde på Muhammed sallallahu alaihi wasallam är de första som får gå in i paradiset. Det har berättats i hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, jag är den med mest följeslagare på uppståndelsens dag. Och jag är den första som knackar på paradisets dörr. Och i en annan hadith så sa han att när jag knackar på dörren till paradiset, eller jag knackar med det här handtaget, och det bevisar också att det finns som handtag som man kan knacka på, då så säger väktaren till paradiset, vem är det? Och han säger, det är Mohammed. Och då så säger väktaren till paradiset att jag har blivit beordrad att inte öppna dörren till någon före dig och din umma. Och dessa hadither finns i Sahih Muslim. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa att vi är de sista, men vi är de första på domedagen. Vi är de första som får träda in i paradiset, fast folket före oss fick ta emot, alltså böcker före oss, och vi fick våra böcker, eller våran bok, efter dem. Bukhari Muslim. Så vad händer? Vi har nämnt tidigare att den första mannen som kommer upp på domedagen är profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. De första som kommer att frågas ut på domedagen är muslimerna. Och de första som kommer att gå över bron är muslimerna som följde Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och här de första som kommer att gå in i paradiset är profetens umma sallallahu alaihi wasallam. Och varför? För att visa profeten Muhammeds dygd över resten av samfund. Och att Allah tycker om de som följde Muhammed mer än alla andra. Förstår ni? Men då gäller det också att man lever upp till detta. Inte bara att man är muslim i passet, utan att man lever upp till att vara en person som följer Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Då kommer man inshallah vara från dessa människor på domedagen. Muslimerna som följde Muhammed alaihi salatu wasalam kommer också att vara majoritet i paradiset. De kommer vara majoritet i paradiset. Det har nämnts ett flertal hadither. Men kanske den tydligaste är då profeten alaihi salatu wasalam, han sa att mitt samfund kommer att vara, eller paradisets folk kommer att vara 120 grader på domedagen. Alla som ska in i paradiset kommer vara 120 grader. Och han sa 80 av dem är från mitt samfund. 80 av 120 är majoritet, eller hur? Och det är, vad är det, 2/3, eller hur? Nej. Så muslimerna är majoritet på domedagen. Och det här finner ni också i hadith Shafa, eller den hadithen som nämnde dessa 70 000 som går in i paradiset utan hisab. Där så sa ju profeten alaihissalam, han nämnde att han såg en profet komma med en grupp en profet komma med två och en profet komma själv. Och han såg en stor svart skara människor och han trodde det var hans umma. Och då så sa änglarna att det är Mosa och hans folk. Och då så såg han en ännu större skara och de sa det här är din umma. Och från dem är 70 000 som går in i Jenna utan hisab. Så de är majoritet på domedagen. I en vacker hadith från Sahl ibn Sa'd så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att 70 eller 700 000 från min umma kommer att gå in i paradiset medan de håller varandra i handen. Han sa den första går inte in före den sista och deras ansikten kommer att vara som fullmånen. Genom de här 70 000 eller han som berättade hadithen tvivlade 70 eller 700 000 kommer att gå in vad? Samtidigt. De håller varandra i handen. Och den sista eller första vill inte gå in före den sista. Och det här bevisar också hur stor dörren är. Att 70 000 kan gå in exakt samtidigt. Ja, eller hur? Och att de är vackra. Att deras ansikten lyser som fullmånen. Abu Huraira berättar också att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa den första gruppen som träder in i paradiset kommer att vara som fullmånen. Genom deras ansikten kommer att skina som fullmånen. Och de som kommer direkt efter dem kommer att vara som den mest glänsande stjärnan på himlen. Och därefter kommer de som är efter dem. De som går in i paradiset kommer inte att behöva uträtta sina behov. De kommer inte snyta sig. De kommer inte spotta. Deras kammar är av guld. Och de kommer ha sån här som man eldar, vad heter det? Rökelse på. Det kommer lukta otroligt gott. Deras svett som kommer ut från dem kommer vara misk. Det kommer dofta som den bästa parfymen. Och han sa att deras skepnad kommer vara som en person. Längden av deras fader Adam, 60 vira, 60 underarmsmått, vilket motsvarar ungefär 45 centimeter. Och i en annan hadith, de kommer inte att ha några meningsskiljaktigheter. De kommer inte att besitta något hat, utan det är som ett hjärta som morgon och kväll lovprisar Allah. Och dessa hadither finns i Bukhari och i Muslim. Yani de går in med kärlek, de älskar varandra, deras hjärtan är som ett hjärta. Det finns inget hat eller agg mellan dem. Som Allah säger i surat al-Hijr, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghill ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Att vi ska rensa bort ur deras bröst alla rester av gammalt hat. Och med hjärtat fyllt av broderlig kärlek ska de ta plats på upphöjda troner mitt emot varandra. Så vad händer folket i Jenna? Kommer att gå in med rena hjärtan. Och därför har det också nämnts att det finns en plats innan paradiset som heter Al-Qantara där folk måste göra upp. Två ovänner får inte gå in i paradiset. Två muslimer som ska in i Jannah får inte gå in. Tills de vad? Har gjort upp med varandra. De har blivit vänner. Allt hat måste tas bort. Så folk som går in i paradiset har rena hjärtan. De älskar varandra. Inget hat finns i paradiset. Utan de sitter mitt emot varandra på upphöjda troner. När muslimerna närmar sig paradiset så kommer de känna en doft. Och profeten alaihissalam han sa i en hadith att dess doft kan kännas på 40 års avstånd. Ja. Vad menas med 40 års avstånd? Ja, om du ställer dig vid dörren och går i 40 år bort från paradiset så kommer du ändå känna doften av paradiset. Subhanallah. Tänk dig då vad det luktar inne i paradiset. Ja. Det går inte att föreställa sig. Och därför en av sahaba när de var i jihad, jag tror det var Uhud, så berättade profeten alaihissalam om paradiset och dess höga nivåer. Och han satt åt några dadlar. Och han sa, är det bara dessa dadlar som är mellan mig eller hindrar mig från att gå in i paradiset? Han slängde dem och han sa, jag känner doften av paradiset. Och sprang in mot fienden med sitt svärd och stred tills det att han dog som martyr. Som han alla så. Här. Han kände också doften av paradiset i det här livet. Och det är någonting som Allah kan ge hans awliya, de som står honom nära. Vi ska nu berätta lite om dörrarna i paradiset. Allah Ta'ala nämner dörrarna i Koranen. I surat Ar-Ra'd så säger Allah: Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaika yadkhuluna alayhim min kulli bab. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Jannatu adnin, Edens lustgårdar, alltså det eviga paradiset. Där ska de stiga in tillsammans med vem? Sina föräldrar, hustrur, barn och barnbarn. De bland dem som gjorde rättfärdiga handlingar. Och änglarna kommer att ta emot dem från alla portar och välkomna dem. Salamun alaikum. Det här är deras hälsning. Salamun alaikum bima sabartum. För att ni hade tålamod. Ja? För att ni hade tålamod. Detta är belöningen för era tålamod. Vilken lycka i dessa eviga boningar. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att de som ska in i paradiset kommer att bemötas av änglar. Det finns änglar som tar emot folket i paradiset. Och vad är det första de får höra? Salamun alaikum. Och ulema som Sa'di, han nämner här att ordet salam på arabiska betyder att skonas eller skyddas från någonting ont. Det första duan de får av änglarna är att salamun alaikum, alltså frid över er. Inget ont ska någonsin drabba er efter denna dag. Ingenting som ni ogillar kommer någonsin att drabba er efter denna dag. Och så säger de att gå in på grund av det tålamod som ni hade. Och det här bevisar också att vägen till paradiset inte alltid är lätt. Profeten alaihi salam, han sa: Huffat il janna bil makare. Paradiset är omgivet med saker som vi ogillar. Och huffat in naru bi shahawat. Och elden är omgivet med saker som människans lustar dras till. Så det är, man måste kämpa för att komma till paradiset. Det är inte gratis. Det är bara en av varje tusen som går till paradiset. Som det nämndes i hadithen. Att bara en av varje tusen går till paradiset. Och 999 i helvetet. Så det är inte gratis. Utan det kräver uppoffringar. Så det är inte heller så lätt som man tror. Man måste kämpa. Och det kräver tålamod. Och ulema säger tålamod i tre saker. Tålamod i att lyda Allah. Dessa fem salah, du ska inte göra dem bara i Ramadan. Eller hela året. 365 dagar om året. Gör dina fem salah. Eller hur? På dess tid. Det här kräver tålamod. Att du kämpar. Vissa de ber en dag, de ber inte nästa dag. De ber fyra salah om dagen. Nästa dag fem salah. Nästa dag tre salah. Det här är inte sabr. De har inte tålamod i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Vissa tjejer, de har hijab en dag, nästa dag inte hijab. Jilbab en dag, nästa dag inte jilbab. Det här är inte sabr, de har inte tålamod. Eller hur? Det kräver sabr i att lyda Allah. Och sabr i att inte synda. Man kanske kan säga nej en gång till en tjej. Men kan du säga nej varenda dag? Ja? Det kräver sabr, eller hur? Tålamod. Kompisarna säger kom, disco, kom, vi går och röker på. Kom, vi köper alkohol hit och dit. Det kräver tålamod att varje gång säga nej. La, jag ska inte. Du har ett större mål i livet, eller hur? Och sist, tålamod i motgångar. Allah kommer pröva människan med motgångar i det här livet. وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَ. Allah säger vi kommer pröva er med ont och gott. Så man måste ha tålamod. När någon dör i släkten. Din fru dör, dina barn dör, din pappa dör. Du måste ha sabr, eller hur? Ditt hus kanske brinner upp, du blir av med jobbet. Du måste ha tålamod och inte ge upp. Och inte börja ifrågasätta Allah subhanahu wa ta'ala. Utan underkasta det. Säg alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Eller hur? Så det här är viktigt. Tålamod. Allah säger också i Koranen: Inna al-muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Udkhuluha bi salamin aminin. Att al-muttaqin, de som fruktar Allah, kommer att vara i paradis bland källor, floder och källor. Udkhuluha bisalamin aminin. Gå in i paradiset i frid. Bisalamin aminin, med säkerhet. Ingen rädsla ska ni behöva känna denna dag när ni går in i paradiset. Dörrarna till paradiset är till en början stängda, som vi sa. De är stängda. Och det är haram för någon människa att gå in i paradiset före profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ingen profet, ingen människa får sätta sin fot i Jannah före profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tills det att han medlar och kommer till dörren. Och som vi sa, att han frågar ängeln och ängeln beordrar, eller ängeln öppnar dörren till honom. Allah ta'ala säger sedan: Jannati adnin muftahatun lahumul abwab. Att det är Edens lustgårdar med öppna portar. Efter det att portarna har öppnats så kommer de inte att stängas. De kommer att vara öppna i all evighet. Till skillnad från eldens dörrar som kommer att förseglas. Innaha alayhim mu'sada fi 'amadin mumaddada. Och den här versen enligt vissa tafsir betyder att helvetet och dess dörrar kommer att förseglas. Helvetet har 7 dörrar. När dess folk har gått in så kommer det att stängas igen för alltid. Fi amadin mumaddada. Och sedan kommer man att sätta tjocka pelar eller stockar bakom dörren. Så att de aldrig kan öppnas någonsin. Ingen går in och ingen går ut i all evighet. Och det här är också, som Ibn al-Qayyim nämner, en faida. Att när paradiset är öppet så ger det en känsla av frihet, eller hur? Ja? Du är fri, gå in, gå ut, eller hur? Det är frihet. Och samma sak, det ger också en känsla av säkerhet. Inte att du måste låsa dörren, kanske en tjuv kommer, eller hur? Nej, det är öppet, hamdör, finns inga tjuvar, finns ingen ondska. Det ger en känsla av säkerhet. Till skillnad från elden, att vara inlåst. Det ger en känsla av vad? Skräck, eller hur? Aldrig komma ut, bara det är en skräck i sig själv. Inte ens kunna se vad som finns där utanför. Alla skydda oss. Hur många dörrar har då paradiset? Vem vet? 8. Helvetet 7, paradiset 8. Och det här har nämnts i hadith. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att paradiset har 8 dörrar. En av dem kallas för Rayyan. Och endast de som fastat kommer att få gå in där i. Bukhari Muslim. Abu Huraira berättar också att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: vid honom i vars hand som min själ vilar, så är bredden på paradisets dörrar lika lång eller lika bred som avståndet mellan Mekka och Hajar. Och Al-Hajar är en stad i Yemen. Hur breda är dörrarna till paradiset? Som avståndet mellan Mekka och Hajar. Och de lärda säger att det tar ungefär 3 dagar att resa från Mekka till Hajar. Alltså med en häst eller någonting. Så bred är dörrarna till paradiset. Och enligt Ibn Qayyim så är vissa dörrar större än andra. För det finns också andra hadither som indikerar på att de är bredare. Och han säger att precis som paradiset är nivåer över varandra. Vissa är bättre och större än andra. Så är också dörrarna in till dessa paradis större och bredare. Och över andra dörrar. Det nämndes också från profeten alaihi salam att han sa: den som spenderar från 2 saker för Allahs skull kommer att få dörrarna till paradiset öppnat för sig. Och han sa: den som brukade be kallas till bönens dörr. Den som gjorde jihad, stred för Allahs sak, kommer kallas till dörren av jihad. Och han sa: den som skänkte sadaqa för Allahs skull kommer att kallas till dörren av sadaqa. Och den som fastade kommer att kallas till dörren av Rayyan. Och då så sa Abu Bakr radiyallahu anhu: ja Rasulullah, finns det någon som kommer kallas till alla dörrar? Och då så sa profeten alaihi salam: ja, och jag hoppas att du är från dem. Och den här hadith i autentisk, den finns i Bukhari. Så här nämndes de här dörrarna, vilka de är. Det finns en dörr för de som ber. En dörr för de som gör jihad. En dörr för de som betalar sadaqa. En dörr för de som fastar. Det här har nämnts i hadithen. Dessa 4, eller hur? Men vilka är de andra 4? Ibn Hajar, han nämner i Fath al-Bari. Och en viktig sak att förstå här är att dessa gärningar handlar om sunna gärningar. Ja? För att folk som ber, muslimer som ber, det är många som ber, eller hur? Och det skulle betyda att alla de som gör sina fem salat får gå in genom bönen för salat. Men det är inte det som menas, utan vad som menas är att de gör sina fem salat och sunna böner utöver dem. De är konstanta i att be sunna böner. Då kommer de att kallas till dörren av salat. De som fastar mycket extra kommer att kallas till Rayyan. De som ger zakat och utöver det ger sadaqa kommer att kallas till dörren av sadaqa och så vidare. Och därför är det väldigt sällsynt att en människa har alla dessa egenskaper. Men en person som fullbordade sin iman, det är Abu Bakr radiyallahu anhu. Och han hade alla dessa egenskaper. Så han förtjänar att kallas till alla dörrar. Vilka är då de andra fyra dörrarna? Det finns spekulationer. Och Ibn Hajar säger att en av dem kan vara dörren av hajj. Eller hur? För det har ju nämnts. De här salat, zakat och fastan. Och då är det också logiskt att hajj kommer med. De som gör mycket extra hajj. Han nämner också dörren av de som förlitar sig på Allah. Som det nämndes i hadithen. Att de 70 000 som går in i Jannah utan hisab går in genom den högra dörren. Att de också har en dörr. Det är också ett bevis på en av dessa dörrar. Och han nämner också en dörr för dem som kontrollerar sin ilska. Al-kadhimin al-ghayd wal-afina 'anil nas. De som Allah prisar i surat Al-Ala Imran. De som lägger band och kontrollerar sin ilska. Och överser eller förlåter människor. Någon gör någonting fel mot dig. Vad gör du för någonting? Du börjar skrika och sånt. Du kanske kontrollerar din ilska och låter personen vara. Du kanske till och med förlåter honom. Det här är någonting väldigt svårt. Och de som gör det här kanske får en egen dörr i paradiset. Och han nämner också två dörrar till. Och det är dörren av de som gör dhikr. De som minns Allah mycket. Och sist dörren av kunskap. De som lär sig islam. Och sprider islam. Eller ulama. Så det här är åtta goda gärningar som man borde lägga mycket stor fokus på, inshallah ta'ala. Men de leder alla till paradiset. Alhamdulillah. Ett annat bevis på att paradiset har åtta dörrar är hadith Umar radiyallahu anhu. Där han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att den som gör wudu på bästa sätt och sedan efter wudu säger ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, för honom kommer paradisets åtta dörrar att öppnas. Han får gå in genom vilken han vill. Genom han skulle dö i det här tillståndet. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Och i Tirmidhi så la han till ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Och han kollade upp mot himlen. Vilket betyder, o Allah, gör mig bland dem som vänder sig till dig i ånger och de som renar sig. Okej? Men man kan säga båda. Utan det här tillägget eller med tillägget. Så får man inshallah denna stora belöning. Nästa punkt. Och det är nycklarna till paradiset. Finns det nycklar till paradiset? Är det någon som vet? Finns det? Ja. Vad är nyckeln då? Nyckeln är la ilaha illallah. Och det här kanske är som en metaforisk nyckel. Inte att du kommer stoppa in en nyckel. Men du kommer inte in i Jannah utan den här nyckeln. Och man frågade Wahb ibn Munabbi, en man från Salaf. De sa till honom, är inte la ilaha illallah nyckeln till paradiset? Genom typ att, vadå, ska inte alla som har sagt la ilaha illallah gå in i paradiset? Han sa, jo, la ilaha illallah är nyckeln till paradiset. Men varje nyckel har tänder. Ni vet, längst fram på nyckeln finns det tänder, eller hur? Nycklar är olika. Och han sa, om du kommer med en nyckel med tänder så kommer dörren att öppnas. Men om du kommer med en nyckel utan tänder så kommer dörren inte att öppnas. Och han menar här att la ilaha illallah, det är nyckeln. Och tänderna är våra goda gärningar. As-salah, as-sawm, as-zakat, al-hajj och så vidare. Har du inte dessa tänder på nycklarna så kommer dörren inte att öppnas. Eller hur? Och Ibn al-Qayyim i hans bok Hadi al-Arwah nämner en väldigt fin sak som vi tänkte läsa upp inshallah. Denna bok handlar om paradiset. Och den finns på hemsidan, vi har gått igenom den. Ungefär 15 föreläsningar. Men han nämner just när han talar om nyckeln till paradiset. Så säger han efteråt. Han säger, vet att Allah har gjort nycklar till allting som människan söker. Allting gott som du vill ha har en nyckel. Det krävs någonting för att få den här saken. Och så nämner han exempel. Han säger till exempel, nyckeln till bönen är vad? Är det någon som vet? Miftah al-salah. At-tuhur. Att man renar sig. Eller hur? Kan du göra salah utan wudu? Det går inte. Nyckeln till bönen är renlighet. Miftah al-hajj al-ihram. Nyckeln till hajj är att man går in i ett ihram-tillstånd. Han sa miftah al-birr al-sidq. Nyckeln till fromhet är ärlighet. Att man inte ljuger. Att man är ärlig i det man säger. Miftah al-jannah al-tawhid. Nyckeln till paradiset är tawhid. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah betyder att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Miftah al-ilm, husnu su'al. Och husnu al-isra. Nyckeln till kunskap är en smart fråga och ett gott öra. Vad säger man? Idel öra, eller hur? Ja. Nyckeln till kunskap är att man lyssnar och att man ställer smarta frågor. Eller hur? Om du avbryter sheikhen hela tiden, då kommer du inte få den här kunskapen. Utan du lyssnar och du ställer smarta frågor som öppnar kunskapen för dig. وَمِفْتَاهُ النَّصْرِ وَظَفَرُ السَّبْرِ. Och nyckeln till seger och framgång är tålamod. Man kan inte få seger över sina fiender utan tålamod. Och nyckeln till att få mera i det här livet är vad? Tacksamhet. Som Allah säger, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Att då är den Herre ropade ut att om ni tackar mig så kommer jag att ge er mera. Och det här är en viktig sak som många människor glömmer. Alla dessa goda gåvor du har fått av Allah skulle du vara tacksam för. Annars så kanske du kommer att förlora dem. Men när du hela tiden är tacksam, alhamdulillah, ushkurullah, på allting gott du har fått, hälsa, säkerhet, mat, fru, barn, islam, sunna, var tacksam. Inshallah, Allah kommer att bevara det goda du har fått. Det kommer att bestå och han kommer ge dig mera. Eller hur? Så nyckeln till mera är tacksamhet. Han säger också att vägen till att bli älskad av Allah är att minnas honom mycket. Nyckeln till att nå Allahs wilaya, att bli en av Allahs nära, är att minnas Allah subhanahu wa ta'ala mycket. Och nyckeln till framgång är ett taqwa. Guds fruktan. Att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och nyckeln till tawfiq, till framgång, vilket också är al-fala och al-tawfiq, ungefär samma sak, är att man strävar och kämpar i att göra goda saker. Och nyckeln till att få är vad? Nej, också, det är sant, att ge. Men det finns en annan, att fråga, att göra dua. Nyckeln till att få är att göra dua, att be Allah subhanahu wa ta'ala. Och nyckeln till nästa liv, vad är det för någonting då? Nyckeln till paradiset, eller att då komma till nästa liv. Han säger det är zuhud fi dunya. Att inte bry sig så mycket om det här livet. Att kämpa för nästa liv. Att inte vara besatt av det här livet. Det kommer hjälpa dig att ta dig till nästa liv, till paradiset. Och han säger nyckeln till iman är att få stark iman och tro. Är att begrunda, att reflektera över de saker som Allah har sagt att vi ska tänka på. Det finns många verser i Koranen, eller hur? Tänker inte människan på det här? Varför förstår inte människan det här? Reflektera över detta. Kolla på himlen, kolla på månen, kolla på solen. Kolla på er själva. Det här är saker som ger människan iman. Och nyckeln till att närma sig Allah är att ha ett rent hjärta. Som Allah nämner i Koranen. Att de som de framgångsrika är de som möter Allah med ett friskt hjärta. Illa man atta Allah bi qalbin salim. De som möter Allah med ett friskt hjärta. Och att man då har ikhlas i hjärtat. Och han säger att nyckeln till att få liv i hjärtat är vad? Är någon som vet? Att reflektera över Koranen. Att lyssna på Koranen och förstå sig på Koranen. Det här är en av de bästa av saker för att få ett rent och levande hjärta. För många av oss, vi har nämnt det förut, man får ett hårt hjärta. Och speciellt i de här länderna. När man syndar, man påminns inte om Allah, man är i dåligt sällskap. Hjärtat blir hårt, det blir mörkt, svart. Vad är det som ger människan ett mjukt hjärta? Att minnas Allah. Och speciellt att lyssna på Koranen, att läsa Koranen och att förstå Koranen. Det är en av de bästa av mediciner för att få ett friskt hjärta. Ja, och vi fortsätter sen. Han fortsätter med ganska mycket punkter som ni kan läsa på någon annan gång. Men det är många nycklar till gott. Och han säger att det här är en viktig sak som muslimerna måste förstå. Att det finns en väg in till allting. Du kan inte ta en omväg, utan du måste ta rätt väg in i saker och ting. Allting har en nyckel. Okej? Okay? Och om människan lär sig det här med nycklarna, så kommer han inshallah att få framgång i det här livet. Precis som att det också finns nycklar till ont. Nycklar till synd. Nycklar till otro. Nycklar till helvetet och så vidare. Det här måste man också lära sig. Vad är grunden och ondskan? Och nycklarna till det onda. Och inshallah kanske någon gång vi översätter den här artikeln. Det är väldigt viktig inshallah att tala. Vi ska nämna en till punkt idag. Och det är att vägen till paradiset är en. Ja. Vägen till Jannah är en. Till skillnaden från vägen till paradiset, till helvetet. Vägen till Jannah, till paradiset, är en. Medan vägarna till helvetet är oräkneliga. De är otroligt många och är oändliga. I alla vägar, man kan säga generellt motsatsen, alla vägar förutom islam leder till helvetet. Okej? Okay? Och därför, vad säger vi i bönen varje dag? Ihdina sirata al-mustaqim. Och sirata, är det singular eller plural? Singular. Eller hur? Så vi ber alla om att ledas på den raka vägen. Och den raka vägen, det är islam. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, i surat al-An'am, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. Detta är min raka väg. Följ därför den och följ inte de många andra vägarna, för de leder er bort från hans väg. Detta är vad han har befallt er, så att ni ska utöva gudsfruktan. Yani Allah säger wa anna hadha sirati mustaqima. Detta är min raka väg, islam. Fattabi'uhu, så följ den. Och följ inte små vägarna som grenar sig ifrån denna raka väg, för de kommer att leda er bort från Allahs väg. Och Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, han sa att en gång så satt profeten sallallahu alaihi wasallam och han drog ett streck i marken, ett rakt streck. Ritade ett rakt streck i marken. Och han sa, det här är Allahs raka väg. Och sedan drog han mindre streck ut från det raka strecket till höger och vänster. Och han sa, det här är små vägarna, subul. Och på varje av dessa vägar finns en shaitan som kallar till den. Och sen läste han den här versen, wa anna hadha sirati mustaqima. Då Allah säger att detta är min raka väg. Följ den och följ inte små vägarna. De kommer att föra er bort från min väg. Det här är jätteviktigt att förstå. Och det som Ibn Qayyim också säger, att vet att alla vägarna till paradiset är stängda förutom profeten Muhammeds väg sallallahu alaihi wasallam. Det finns vissa icke-muslimer som säger att man kan närma sig Gud hur man vill. Kanske hört argumentet, va? Att alla vägar leder till Gud och bara man är en god människa så får man belöning. Lä, det stämmer inte. Vad är det som definierar godhet? Vad är det som definierar det som Allah älskar? Det är det han uppenbarat till sin profet sallallahu alaihi wasallam. Så därför finns det bara en väg till paradiset. Och det är profeten Muhammeds väg sallallahu alaihi wasallam. Allah säger också i surat An-Nahl: "Wa 'ala Allahi qasdu as-sabil wa minha ja'irun wa law sha'a Allahu lahadakum ajma'in." Det är Allahs ansvar att visa den raka vägen, att tydliggöra den raka vägen. Men det finns de som viker av från den och går vilse. Och om Allah hade velat så hade han lett alla på rätt väg. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att det är Allahs ansvar att klargöra och tydliggöra den raka vägen. Och därför finner vi i islam att vägen till paradiset, islam, är helt tydliggjord, eller hur? Det finns inga frågetecken i den här religionen. Som det finns i andra religioner. Kristendomen, judendomen. Wallahi, de har inte ens svaret på meningen med livet. Eller hur? De är så splittrade, de vet inte vad som händer i nästa liv. De vet ingenting nästan. De är så okunniga. Men islam har nämnt varenda aspekt. Till och med, det kom en kafir till Salman och gjorde narr av honom. Och sa, er profet har lärt er allting, till och med hur man går på toaletten. Ja, hur man utför sina behov. Och Salman, han var stolt. Han sa, ja det är sant. Han har lärt oss, om vi går på toaletten, vi får inte tvätta oss med vänster hand. Vi får inte vända oss. Vi tvättar oss med höger hand. Vi får inte vända oss mot Mekka och så vidare. Han nämnde regler. Islam omfattar allting. Helt komplett religion. Och vilket är en egenskap av Allahs sista religion, eller hur? Hur ska Allahs religion vara fullt med luckor och frågetecken och motsättningar, eller hur? Det funkar inte. Islam, det finns inte en enda motsättning. Det finns inte en enda lucka. Ingen fråga som människan behöver har lämnats ute. Utan allt som människan behöver har nämnts i islam. Den är perfekt. Allah har tydliggjort den raka vägen. Men han säger att det finns de som ändå väljer att avvika, att gå vilse. Och det är de som följer Satans vägar. Och det här är viktigt att förstå, att islam är en religion. Och vägen till Jannah är en. Och det är profeten Muhammeds väg, sallallahu alaihi wasallam. Även som muslim så måste man gå i profeten Muhammeds fotspår, sallallahu alaihi wasallam. Och man ska akta sig för de här vägarna som leder bort från hans väg. Och det är bid'a, de som kallar dig bort från profetens väg, sallallahu alaihi wasallam. Profeten nämnde en hadith att denna umma kommer att splittras i 73 sekter. Muslimerna kommer splittras i 73 stora sekter. Och att alla går till elden förutom en. Och han sa, vilka är det, ja Rasulullah? Han sa, det är de som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Så även i islam, det räcker inte med att säga jag är muslim och sen vara med massa sekter och grupper. Det här funkar inte heller. Du är också vilse. Du är delvis vägledd i islam, ja. Men du är också vilse i islam. Du följer inte den rätta islam. Och det går inte att säga, men jag är med alla. Nej, det går inte. Varför? För det är bara en som är Jannah. När du säger jag är med alla, då säger du att du är med de 72 som är i elden. Och jag har en fråga. Som muslim, ska man inte sträva efter att vara med den här gruppen som går till paradiset? Ja? Eller ska man säga, jag är med de 72 som går till elden. Med ett leende på munnen. Ja? Nej, jag är med alla. Vi har såna argument idag. Det är fel. Du borde vara mån om att rädda dig själv från de här 72 grupperna som går vägen mot helvetet. Förstår ni? Och bid'a är farligt. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, "Wa kullu bid'atin dalala." Varje bid'a är en villfarelse. Och varje villfarelse är vart? I elden. Den personen som gör bid'a är i elden. Det är väldigt farligt i islam att tillhöra sekter och grupper. Utan man ska bara följa den raka islam. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, det kommer alltid att finnas en segerrik grupp från min umma som är på sanningen. De kommer inte att skadas av dem som vänder dem ryggen eller motsätter sig dem. Han sa, det kommer alltid att finnas en grupp från muslimerna som är segerrika på sanningen. Och denna hadith, och finns i Bukhari, den bevisar att den segerrika gruppen har alltid funnits. Och det utesluter alla nya sekter. Ikhwan och Tabligh och Sufi, Hizb ut-Tahrir, allting nytt är borta. Al-Ashairah, Al-Mu'tazila, Al-Qadariya, Al-Jahmiya, alla dessa sekter är borta. De är från de här 73. Förstår ni? För de fanns inte. Det var inte det som profeten och hans sahaba var på, eller hur? Utan vi ska vara på det som de var på. Vi ska gå tillbaka till källan. Den gamla islam, den ortodoxa islam. Ingen islam 2000, eller hur? Ja? Som de försöker idag. Kuffar, de vet att islam kommer att segra. Vad försöker de med? Att förvränga islam. Förstår ni? Okej, muslimerna, de håller fast vid religionen. De älskar religionen. Då måste vi förstöra deras islam. Vi kan inte få dem att lämna islamen. Låt dem åtminstone följa fel islam. Eller hur? En passiv islam. Vi muslimer följer den korrekta islam. Profeten Muhammeds islam. Sallallahu alaihi wasallam. Och det är den som är vägen till paradiset. Kom ihåg detta. Ja. Och även om du skulle vara ensam. Vissa känner ibland, men alla är med de här och alla är med de här. Varför ska jag typ sitta själv? Profeten Al-Islam nämnde att islam började som någonting främmande och kommer återigen att bli främmande. Fatoba lil ghuraba. Så belöning eller träd i paradiset till främlingarna. Så islam kom i Mekka, det var bara Muhammed Al-Islam. Sen var det hans fru och sen Abu Bakr och sen Ali, eller hur? Det växte sakta. Och det var någonting främmande. Vad är det här? Du säger att gudarna har blivit en. Det är någonting konstigt. Och sen spred sig islam. Och blev den dominerande religionen. Men från domedagens tecken är att islam återigen, den sanna islam, kommer att bli främmande. Och vissa av salaf de sa, det kommer komma till en by, alltså muslimer, där islam är främmande. Kanske en enda person håller fast vid sanningen. Förstår ni? Så det är det här som en muslim måste göra. Även om du är själv. Och du ska inte bry dig, som Fadail sa. Gå vägen av sanningen och bry dig inte om hur få människor som går på vägen. Och jag varnar dig för vägarna av villfarelse. Och låt dig inte luras av hur många som går på de vägarna. Eller hur? Det är massa folk som går vilse. Och det är även logiskt om vi jämför 73 sekter eller 72 med en. Vilken är majoritet? 72, eller hur? Så majoriteten av folk är vilse. Och en liten grupp av muslimerna går rätt väg. Och det är den gruppen man måste följa. Och vilka är de? De som följer den gamla islam. Koran och sunna och det som sahaba var på. Och allting nytt, ex på det. Som en av salaf uttryckte det väldigt fint. Han sa att det som sahaba inte har sagt kan du kissa på. Det som kom efter sahaba, det är inte värt att ha. Det är inte islam. Och det var det som Imam Malik också sa. Att den sista delen från denna umma kommer inte att få seger förrän de gör det som gav den första delen av denna umma seger. Förstår ni? Vi måste gå tillbaka till den gamla islam. Det finns ingen ny islam, modern islam, nya tolkningar. Det finns inte, utan gå tillbaka till källan. Okej? Och låt folk kalla oss vad de vill. Fundamentalister, bokstavstroende. Det spelar ingen roll. Vi följer islam och det är vi stolta för. Och den som säger att man är extrem om man följer Koranen och sunna och sahaba. Han säger att profeten Muhammed är extrem, eller hur? Om vi säger att man måste ha skägg, eller man får inte raka sitt skägg, då säger du extrem. Men profeten Muhammed var den som sa att vi ska ha skägg. Är han extrem? Kan man säga så som muslim? Nej. Vissa kvinnor, de har jilbab, föräldrarna säger att du är extrem. Subhanallah, vad hade profetens fruar alaihi salam? Hade de någonting annat än jilbab? Nej, var de extrema? Nej, det var de inte. Så man ska inte bry sig om vad folk säger. Alla säger att vi kommer höra många saker. Men man måste ha tålamod. Förstår ni? Och vi slutar där för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.